Hoppet som aldrig dör var tema, är temat för den här söndagen här på Fristaden. Och tro och liv är det i kyrkåret och det hänger ju ihop. När vi bad inför mötet idag så var det en av bönerna som jag upplevde bara. Det här tror jag är en nyckel idag. Så jag skulle vilja be den bönen tillsammans med dig. Stilla våra tankar. Stilla våra tankar. Du får ju be att stilla mina tankar. Jag vet inte hur dina tankar just nu ser ut. Men jag tror Gud vill bara stilla dem. Jag vet inte riktigt vad du tänker på när du hör hopp. Det använder vi ju lite, kanske lite hit och dit. Jag hoppas att jag vinner på trav. Eller jag hoppas att Sverige går vidare i slutspelet. Eller jag hoppas vad det nu kan vara. Men det finns ju ett, kan man säga, ett världsligt hopp och ett kristet hopp. Och jag tänkte bara börja lite kort. Alltså, vi lever ju i en tid där vi, och det har människan gjort i alla tidsåldrar, men vi lever i en tid där mycket kan gå sönder. Har du tänkt på det? Det är mycket som kan gå sönder. Relationer kan brista. Det känns hopplöst. Det kan vara hälsan som sviktar. Det är hopplöst. Eller det kan vara drömmar som bara rann ur händerna. Nej, det är hopplöst. För att inte tala om världen runt omkring oss. Alla konflikter och all osäkerhet och ovisshet på alla möjliga plan. Ja, det är ju hopplöst. Det är ju högst naturligt att reagera så, eller hur? Som människa reagerar vi så kanske. Men jag tror att man kan ställa sig frågan egentligen. Finns det ett hopp som verkligen håller? En bra fråga. Världens hopp. Det kan man ju definiera på många sätt. Men världens hopp, jag skrev det lite grann som ett ljus som fladdrar i vinden. Ena stunden lyser lite starkt och så flopp, så fladdrar det till. Och så kanske det flammar upp lite och så fladdrar det till. Det liksom är väldigt, det är inte så mycket fasthet i det. Men jag tror att Bibeln, eller, och vi är övertygade om förresten, och jag tror också det då, att när vi läser vår Bibel, då talar Gud om ett annat hopp. Ett hopp som inte handlar om önskedrömmar. Ett hopp som inte handlar om att tänka positivt. Utan det är ett hopp som har sin grund i Gud själv. Tack David för de sångerna du valde. Du pekade på det. Det är väldigt lätt att vi bygger vårt hopp på våra önskedrömmar. Vi kanske bygger vårt hopp på vad någon har sagt till oss. Eller någonting som, och så blir det inte så. Och då är det som att hoppet inte fanns. Eller också kanske vi bygger vårt hopp på det här att jag får inte säga att jag är sjuk. Eller jag får inte säga att jag har ont i benet. Eller jag får inte säga att jag är orolig. Och så förnekar vi oss själva. På något underligt sätt. Kan lätt smyga sig in det där. Och det är nästan det obehagligaste tycker jag. När det här får någon form av religiösa förtecken. Gud, han vet ju hur du känner och upplever situationer. Du behöver aldrig försöka att vara någonting inför Gud. Glöm det. Ibland försöker vi. Det har nog alla här inne gjort kanske. Jag vet inte. Kanske inte alla. Men jag tror det är så viktigt att komma ihåg att hoppet som Bibeln pekar på och som Gud pekar på, det är han själv. Det tror jag vi behöver landa i. Det är Gud som är vårt hopp. Och det är två bibelord som du ska få med dig från Romarbrevet här, som Paulus skriver i Romarbrevet 15 och vers 13. Där läser vi så här att må hoppets Gud, där definierar ju Paulus som hoppets Gud. Må hoppets Gud uppfylla er med glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Tänk att vi kan överflöda i hopp. Va? På riktigt. Det är stort. Ja. Vad gör jag om jag inte känner så då? Den frågan, vågar vi ställa den? Eller säger vi att jag känner så fast vi inte känner så? Ärlighet inför Gud. Då får vi be Gud att han ger oss det. För det är en gåva ifrån honom. Då får jag slappna av och försöka att lägga ner mina egna ambitioner. Och istället för att försöka ta mig hoppet, så får jag ta emot det som en gåva ifrån honom. Det är stort. Det är befrielse. Nästa vers vi ska läsa från Romarbrevet är från 5 kapitlet och vers 5. Där står det så här. Och det hoppet, alltså Guds hopp, bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Det är någonting som Gud vill ge varje människa på den här jorden. Det kristna hoppet, alltså, det är ingenting vi själva kan skapa, utan det är någonting vi får ta emot ifrån, vem då? Jo, hoppets Gud. Jag tror egentligen ingen människa säger nej till det här. Jag har haft privilegiet att få möta många människor i olika livssituationer, men jag har aldrig mött någon människa som säger jag vill att det ska vara hopplöst. Jag tror aldrig jag har mött det. Däremot har jag mött många som känner att det är hopplöst. Och vad kan jag göra då? Jag har egentligen inte ett skvatt mer än att peka på honom som är hoppets Gud. Så sitter du här och känner att det är hopplöst på något område i ditt liv, så kan inte Anders göra någonting. Men det finns en som kan göra allt, och det är han, hoppets Gud. Jag tänker några saker som bara kan vara värt att stryka under när det gäller det här hoppet. Och det är, jag skrev så här, att det kristna hoppet, det föds inte ur våra omständigheter. Alltså, det hopp som Gud ger, det föds inte utifrån om det är roligt eller tråkigt, om det är gott eller jobbigt. Det föds inte där. Det kristna hoppet föds inte i ditt och mitt hjärta för att det är ett härligt möte eller för att det, nej. Det är någonting som Gud vill ingjuta i ditt hjärta genom sin heliga ande. Och det här kan vi se, jag bara kom på ett sånt här exempel. Den är Abraham till exempel då, var han blev lovad en son, det vet du. Och det var ju hopplöst, eller hur? Men Abraham hoppades ändå på Gud. Fast det såg ju hopplöst ut. Sara var gammal och han var gammal och det var omöjligt. Men han hoppades på Gud. Och så vårt hopp får aldrig vara beroende av att livsvägen är lätt eller på grund av yttre omständigheter. Däremot, utan det är beroende av, det är Guds trofasthet. Och det betyder ju inte att livsomständigheterna är oviktiga för oss. Men om jag bygger mitt tro och mitt hopp på att det känns härligt, då blir ju också Gud som ett gungfly. Som den här lågan. Ena stunden så är Gud mäktig och stor och nästa stund så är det kört. Det är inte det livet Gud har kallat dig och mig till. Utan han vill att vi ska leva i ett enkelt, skulle jag vilja säga, beroendeförhållande till honom. Han som är hoppets Gud. Och då kan det se ut ja, hur som helst. Jag har några exempel på människor jag har mött där omständigheterna har varit ja, allt annat än bra. Men man har hoppats på Gud. Sen har jag mött människor som lever i situationer man har det oförskämt bra. Men man ändå tycker ändå det är hopplöst på olika områden. Men Guds hopp och det kristna hoppet är inte beroende av hur livet ser ut. Utan det är någonting som är beroende av Guds trofasthet. Det var det första. Sen skrev jag på tvåan här. Hoppet bär genom lidande och svårigheter. Det är ju någonstans, jag brukar tänka, det har du säkert hört mig säga tidigare, att det intressanta är inte vad jag tänker och tycker primärt, utan det är hur jag reagerar i skarpa lägen. Hur reagerar jag när det blir svårt? Då visar det ju sig var jag egentligen är. Och det är inget problem. Problemet blir om jag förnekar det och lever i en lögn. Men vi människor, vi möter lidande, vi möter svårigheter. Och vi önskar ofta att Gud ska ta bort det. Är det någon här som har erfarenhet att Gud tar bort allt det jobbiga? Nähä. Är han inte mäktig då? Då har vi inte lärt oss något. Nej, men alltså det är ju så att Gud har aldrig lovat att ta bort allt det svåra. Ibland gör han det inte, men ibland så gör han det. Men däremot har han lovat oss att bära oss igenom det svåra. Och därför så brukar jag säga, både för mitt eget personliga liv men också till människor jag möter, att det jobbiga, det, om vi ger det till Gud och låter Gud få ta det, då blir det ofta som ett avstamp i livet. Något som är något stadigt att stampa ifrån. Då gör Gud det här till synes jobbiga. Till någonting som istället blir ett avstamp för mig. Och det där är Guds storhet. Det är hoppets Gud. Att sätta och, så, ja, så är det. Jag tänkte på det Jesaja-ordet också. Här bara då, kan bara läsa det. De som hoppas på Herren får ny kraft. Säger han, eller hur? De lyfter som vingar, som örnen. Det står inte att de som hoppas på Herren ska aldrig bli trötta. Vad tänker du? När de ska få ny kraft, sa du. Det är väldigt skillnad på det. Är det oandligt att säga att jag är helt slut? Nej. Snarare skulle jag säga att det är väldigt bra att säga det ibland. För då inser jag också att jag är beroende av honom. Eller hur? Så hoppet, det kristna hoppet bär oss också genom lidande och svårigheter. Och det kristna hoppet har egentligen ett namn. Och vilket namn kan det vara, tror du? Jesus, det är som i söndagsskolan. Det, säger man det får man alltid en stjärna. Det kristna hoppet har ett namn, det är Jesus. Det handlar inte i första hand om en känsla eller en upplevelse, utan det är honom som person. Eller hur? Och I första Petrus kan vi läsa så här, första kapitlet där, några verser 3 och 4. I sin stora barmhärtighet har Gud genom Jesus Kristus uppståndelse från de döda fött oss på nytt till vad då? Ett levande hopp. Det är ingen teori. Ett levande hopp till ett arv som aldrig kan förstöras, som aldrig kan fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Jesu uppståndelse, den förändrar allt egentligen. Eller hur? Den säger att döden och synden och mörkret har inte sista ordet. Det är hoppet. Det kristna hoppet. Och i Jesus så möter vi också ett hopp som går genom lidande, smärta och död. Grav och allting, men också uppståndelse. Och det är ju det som gör att det inte finns någon, som jag skrev en mening här, va? Det finns ingen så mörk natt att Jesus inte kan nå dit. Det kan aldrig vara så mörkt i ditt och mitt liv att Jesus inte når dit. För han har gått före. Och varför har han gjort det? För att han blev sänd hit till jorden utav hoppets Gud. Och han är hoppet. Så hoppets namn är Jesus. Det kan vara bra att veta ibland om man... Om man pratar med någon person där det är hopplöst och svårt, så kan man ju på ett klokt sätt försöka att leda det samtalet till. Är det en kristen syster eller broder, då kan du definitivt göra det. Leda det samtalet till att svaret är inte egentligen att du får hjälp av mig. Men man kan peka på Jesus. För det är bara Jesus som kan förändra det här. Och Gud sände ju Jesus hit till jorden för att det inte skulle vara hopplöst för oss människor. Bland annat därför kanske. Och sen kommer ett punkt som jag tycker känner själv var viktig. Jag tror det är någonting Gud vill säga här till dig och mig. Också gjorde han när vi förberedde det här. Hoppet förändrar hur vi lever våra liv. Ibland så tänker vi att hoppet bara handlar om framtid, om himlen en dag. Men det Guds levande hopp, det påverkar ditt och mitt liv här och nu. Och ska så göra. Alltså Guds hopp är väldigt konkret. Och nu kommer de här områdena som vi ibland kanske har svårt att erkänna. Alltså den som har Kristi hopp i sitt hjärta fortsätter att älska när kärleken kostar, skrev jag. Det är ju inga problem, det säger ju Paulus också. Det är ju inte svårt att älska de som tycker som oss och är snälla och trevliga. Det är ju problemet är ju att älska den som inte beter sig som önskar. Kanske till och med behandla mig illa. Men det kristna hoppet i detta och mitt hjärta, det kan göra så att vi också kan älska när vi kanske känslomässigt inte vill älska. Och då är det inte primärt att älska med ett ord och så har något annat i sitt hjärta. Utan då är det att leva, älska. Då får Anders ibland be, Gud hjälp mig. Kanske någon mer. Den som har Jesu hopp, han kan förlåta när bitterhet lockar. Som människa så lockas man ibland att bli bitter. För man har blivit illa behandlad. Man har blivit sviken. Man har blivit förtalad. Men det kristna hoppet vill hjälpa dig och mig att förlåta. Det kristna hoppet vill också hjälpa dig och mig att resa oss efter ett misslyckande. Ibland så misslyckas vi. Men då vill det kristna hoppet hjälpa oss att resa oss igen. Att resa oss igen. För ibland misslyckas vi som människor. Den som säger att man inte har misslyckats, den är en lögnare skulle jag vilja säga. Eller också lever han inte på den här jorden. Och vi lever ju på jorden här allihopa. Och då misslyckas vi ibland. Och det är inget problem att misslyckas. Det är inget farligt att misslyckas. Däremot tror jag att Guds hopp, hoppets Gud, vill hjälpa dig och mig att resa oss upp igen. Och den sista bit, sista här, det kristna hoppet, det fortsätter att be även när svaret dröjer. För det kristna hoppet litar på att Gud är Gud. Och han har sagt bed till dig och mig. Men ja, ibland blir det inte som jag ber. Och ibland blir det som jag ber. Men det kristna hoppet gör att jag fortsätter att be. Det finns någonting kanske i och mänskligt som säger så här, jag har bett så länge så nu slutar jag faktiskt att be. Men då vill det kristna hoppet lite blåsa liv i den här. Fortsätt att be. Det behöver inte vara det storsvulna att du ställer dig och ber högt och grejer håller på. Det kan vara en suck i din kudde hemma. Den bönen är precis lika stor inför Gud. Kanske större ska jag vilja säga ibland. Det är inte det som skramlar mest som är bäst alltid. Och hoppet gör oss alltså inte blinda för verkligheten. Men den gör oss fria att möta verkligheten utan att bli besegrad av den. Lyssna på det en gång till. Hoppet gör dig och mig inte blinda för verkligheten. Det är ingen förnekelse av verkligheten. Men den gör oss fria att möta den här verkligheten utan att bli besegrad av den. Gud, hjälp mig, får du be din bön. Och sen till sist, hoppet dör aldrig. Eller hoppet, det kristna hoppet är ett hopp som aldrig dör. Det finns en kristen bekännelse jag någonstans har hört, att Jesus har dött, Jesus har uppstått, Jesus ska komma åter. Jag kommer inte ihåg riktigt var det kommer ifrån, jag tror det är någon av de gamla kyrkorna, de historiska kyrkorna. Jesus har dött, Jesus har uppstått och Jesus kommer åter. Och att Jesus har dött, därför vet Gud vad lidande är. Jesus har uppstått, därför vet vi att ondskan är besegrad. Jesus ska komma åter, därför vet vi att vi väntar en tid, en framtid fylld av rättfärdighet och frid och frihet. Alltså, någonstans, det är det här som är det kristna hoppet. Det här som är den kristna hoppets Gud personifierad i Jesus Kristus. Så att jag hoppas att du och jag ska kunna få leva liv där hoppet får vara en verklighet för oss. Och David hade valt så otroligt bra sånger idag. Så ja, de i sig sa otroligt mycket. Men att jag ska bara avsluta med några små saker här, så ska vi ta en stund när vi ber sen. Det kanske är så att ditt hopp just nu är starkt. Vad gör du då? Tacka Gud. Det kanske är så att ditt hopp är svagt. Det är bara som ett glödande, liten, tynande veke. Vad gör du då? Ja, då ska du först och främst veta att Gud föraktar inte det lilla och det här tynande glödet. Och sen så behöver du också få i ditt hjärta att Gud, han vill blåsa liv i det. Inte för att du skärper till dig, för det hjälper inte ett skratt. Men han vill blåsa liv i det. Så är det bara... Så det får blomma. Hoppet som aldrig dör finns alltså inte i vår egen styrka. Det finns i honom som säger, jag är uppståndelsen och livet. Och när allt annat sviker och gungar, då står han kvar. Och därför så kan vi nu då, utifrån den första biten jag sa i början här, så kan vi i en brusten värld säga, vi har ett hopp. Vi har ett levande hopp. Vi har ett hopp som aldrig dör. Så att jag vet inte var du befinner dig just nu, som sagt. Men jag tror vi ska ta en liten stund där bara du ärligt inför Gud, där du ärligt inför Gud får bara uttrycka där du är nu, också då får ta emot ifrån honom det du behöver på just när det gäller det här. För detta handlar om, detta är liksom ett fundament för ditt och mitt kristna liv. Det handlar om förtröstan. Det handlar om att jag är så trygg i att Gud är Gud. Att han är hoppets Gud. Även när jag inte känner så. Även när jag inte upplever så. Även när det finns omständigheter som säger något annat. Även när jag känner mig som en liten tynande veke eller bara ett litet glöd. Allt det här, det har ingen betydelse egentligen för Gud. För Gud vill komma och blåsa liv i det och ge dig det du behöver. Lägga det här fundamentet som han la i sin död på korset och uppståndelse. Som han la då. Som han vill lägga i ditt liv. Om du upplever att ditt liv är upp och ner, då vill Gud lägga det här fundamentet. Det betyder inte att ditt liv kan svänga. Det är olika årstider i livet. Men Gud vill lägga det en bas i livet som är grundad på honom, hoppets Gud. Vi tar en halv minut så får du nämna inför Gud om det är någonting utav det här som du bara vill bara utgjuta ditt hjärta. Så leder jag i bön sen. Sen efter och efter, när gudstjänsten är över, så kan jag dröja mig, finns kvar där framme. Karin och jag kan finnas kvar. Så kan du få förbön om du vill. Men vi har inte det i mötet så. Men ta en liten stund nu bara. Jag tackar dig Herre för att du har hört varje tanke, varje suck, varje bön. Jag tackar dig Herre för att du som känner oss, du som vet vad vi brottas med i våra liv, du vill också möta oss på ett personligt sätt men också gemensamt Herre. Jag tackar dig Herre för att ditt hopp Herre, att det bara får fylla våra liv. Förtröstan på dig, Herre. Tackar dig, Herre, för att du ser om det är någon speciellt här som bara på ett alldeles speciellt sätt behöver bli påmind om, Herre, att du älskar. Att du har gett allt. Så tackar jag dig för att det bara får just nu, bara får drabba den eller de personerna. Jag tackar dig Herre för att du inte är beroende av omständigheter. För du är Gud. Jag tackar dig Herre för att du hjälper oss att leva i den relationen till dig. Så att våra liv också får vara präglade av dig. Precis som vi läste som Paulus skriver att vi får be dig att hoppets Gud uppfylla oss med glädje och frid i tron så att vi kan överflöda i hoppet genom den heliga andes kraft. Tackar dig för att det hoppet inte bedrar oss, till för Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som Gud har gett oss. Tackar dig Herre för att du ger oss nåden att kapitulera inför det här. Att vi själva ska skapa något. Och ge oss modet att våga ta emot det du har för oss. Just nu i Jesu namn.